Det är så roligt att predika denna morgon. Jag får starta vårt nya tema som det är nu i februari, Johannesevangeliet. Jag vet inte vad Johannesevangeliet är för dig och vad det talar till dig. Det kanske är fjärde gången du får höra Jesus berättelse i Bibeln. Jag minns att jag pratade med en ungdom en gång som inte förstod riktigt varför man skulle få höra fyra berättelser om Jesus. Och då sa jag, det är fyra olika personer som skriver det. Det är inte bara att han rastlös och skriver om sig själv hela tiden. Men Johannes är ett fantastiskt evangelium. Elisabeth sa att det är hennes favorit. Jag kan ju inte säga att det är mitt favorit evangelium. Jag måste ju säga Lukas. Det är bara så det är. Men Johannes är fantastiskt. Johannes är fantastiskt. När jag förberedde mig inför denna predikan så läste jag lite Johannes evangeliet. Jag har ju outat mig själv och sagt att jag läser Bibeln på 30 dagar. Hela Bibeln 30 dagar. Så jag har ju läst Johannes nu. På en dag skulle jag läsa det. Det var underbart. Men när jag kollar igenom hela Johannes evangeliet och ser massa fantastiska berättelser. Så var det någonting som landade i mitt hjärta. Jag ska inte ha ett bibelstudium med dig om Johannes evangeliet. Utan jag kommer bara berätta om några berättelser som talar lite extra till mig. Sam och Svante får ta de här bibelstudierna. Behöver inte jag ta. Så jag kommer tala utifrån min titel som är Han tvättar dig ren. Han tvättar dig ren. Det här kanske är inte så jätte 11.00 predikan. Utan det här kanske är lite med ungdomsmöte. Så jag hoppas att ni alla kommer hänga med. Men det kommer bli helt underbart. En sak som jag älskar dock med Johannes, som jag måste säga, kände jag. Det är ju Johannes sätt att beskriva Jesus som är helt fantastiskt. I Johannes kan man läsa flera gånger där han beskriver Jesus som Gud. Han beskriver Jesus som någonting som är utöver det vanliga. Och för mig talar det lite extra. Vi kan läsa de andra evangelierna och de är jättebra på sitt sätt. Men Johannes är supertydlig med vem Jesus är. Att Jesus är Guds son. Att Jesus är helig. Att Jesus har all makt i himmel och på jord. Och det säger han utifrån sju statements som är så brutalt bra. Och jag vill bara säga dem. Det har egentligen inget med min predikan att göra. Men jag bara tycker de är så mäktiga. Så jag måste nästan säga dem ändå. Och det är att vid sju tillfällen så skriver Johannes att Jesus svarar, jag är. Och jag kan känna så ibland att i min situation i livet, när man går igenom framförallt tuffa saker, även när man går i en bra säsong, så är det alltid bra på något sätt att veta att det är Jesus som är. Att det är Jesus som är den han är. Att Jesus är Yahweh. Och jag tror att för mig är det så sjukt lugnande. Det är en sån enorm frid i mitt liv. Att oavsett vad jag går igenom. Oavsett vad, om jag är på min top of my life. Eller om jag är på botten. Så vet jag att jag har en Gud som är. Att jag har en Gud som har kontroll på allt. Och jag ska bara säga dem snabbt. Det står i Johannes 6:35. Att jag är livets bröd. Det står i Johannes 8:12 så säger Jesus, jag är världens ljus. I Johannes 10:7 står det, jag är dörren. I Johannes 10:11 står det, jag är den gode herden. I Johannes 11:25, jag är uppståndelsen och livet. I Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Och i Johannes 15:1 säger, jag är det sanna vinet. Och jag tycker det är så bra att i vilken stund man är i så kan man alltid förlita sig på att det är Jesus som är den han säger att han är. Så jag vill bara skicka med dig att om det är så att du, som jag skulle rekommendera, att när vi har ett tema som Johannes nu, så läs Johannes evangeliet lite extra. Så hänger ni med när vi ska prata. Så det är väl en bra regel att ta med sig. Underbart. Jag också, älskar också att läsa Johannes utifrån att han är ju ett ögonvittne till Jesus. Han lever med Jesus och jag tycker det är verkligen väldigt häftigt. Det står flera ställen om det här när han har en direkt konversation med Jesus. Så vi bara skickar med det. Johannes evangeliet är ett fantastiskt evangelie. Och jag fastnar för ett ställe i Johannes. När Johannes beskriver det så fint att, och de är på en tillställning tillsammans, alla lärjungar och Jesus, och mitt i allt lite. Jag hade lite unga vuxna på besök hemma hos mig i min lägenhet. Och man kan nästan beskriva det så att han hade en tillställning hemma hos sig, och mitt i allt så börjar han ta fram en hink. Han börjar ta fram en handduk och han börjar göra sig redo för att tvätta lärjungarnas fötter. Och det är det jag ska framförallt prata om idag. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och jag tycker att det är så fascinerande att Jesus gör det. Att han säger, att han beskrivs 7 gånger som att han är liksom Gud, att han är sanna vinet, han är liksom den gode herden, han är den han säger att han är. Men samtidigt så vill han tvätta lärjungarnas fötter. Det finns ingen synd som Jesus inte kan tvätta bort. Och vi ska läsa det i Johannes kapitel 13, som är ett av de finaste berättelserna som beskriver Jesu kärlek. Och jag älskar att Jesus är Gud, han är allsmäktig, han är A och O. Men ändå så väljer han att tvätta lärjungarnas fötter. Och jag kan tycka att det är helt galet. Varför ska han tvätta lärjungarnas fötter? Men när vi läser den här berättelsen så ser man att det är ju på grund av att han vill visa dem med exempel på hur vi ska vara som människor. Men också så tror jag att det handlar om att han vill tvätta oss rent. Han vill att vi ska känna sann frihet när vi umgås med honom. Han vill att vi ska känna sann frid när vi går med honom. Han vill att alla de synderna, alla de orosmolnen man har inom sig, allt det som gnaver, som är jobbigt inom sig. Han vill ta bort allt det där för att han vill att du ska gå i frihet. Så tänk på det när vi läser det. Han tvättar dig ren. Vi läser i Johannes 13. Jag tror du kommer komma upp också. Grymt. Johannes 13:3. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Och han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett vattenfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa det denna till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Och Petrus sade: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig har du ingen del av mig. Simon Petrus sade: Herre, inte bara mina fötter utan också händer och huvudet. Jag älskar att han blir rädd och bara vill ha allt, säger plötsligt. Han visste vem som skulle, han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle fråga honom. Därför sa han att inte alla var rena. Och när han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, men det är rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen: tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet det, saliga är ni om ni också gör det. Och det leder mig in till att till några punkter som jag bara ska dela utifrån den här texten. Och jag tänkte på en sak som är så fruktansvärt fint, som beskriver Jesu kärlek. Och det är att punkt nummer ett, att inget är för smutsigt. Alltså ingenting som vi har gjort är för smutsigt för Jesus att gå ner på sina knän och tvätta våra fötter. Han säger till och med att om vi inte har duschat, om vi inte har badat, så ska han tvätta hela vår kropp, sa han. Simon skämtade om det, han kom förbi mig när han störde mig när jag skulle skriva predikan i veckan. Så frågade han, vad är din titel på söndagsgudstjänsten? Och så sa han, han tvättar dig ren. Och då sa han, åh skönt, då ska jag inte duscha på morgonen. Skyll dig själv. Men jag älskar det. Att oavsett vad vi har gjort, oavsett om vi inte ens har badat, som Jesus säger, så kommer han att tvätta oss ren. Och jag vill bara skicka med det. Han säger det här när han ska förklara för Petrus varför han tvättar. Att han säger så här att det står att han visste att det fanns någon som skulle förråda honom. Det står så, Johannes beskriver det, att han visste att det var någon som skulle förråda honom. Men ändå valde han att tvätta hans fötter. Och jag antar att om han visste att Judas skulle förråda honom för pengar, så visste han säkert att Petrus skulle förneka honom 3 gånger. Om han visste det, så visste han antagligen att Thomas skulle vara en som tvekade på honom när han uppstod från de döda. Och jag tänkte på det, att det är så fruktansvärt fint att oavsett vad vi har gjort, oavsett om vi tvekar, oavsett om vi har synd i vårt inre, oavsett om vi förråder människor för pengar, oavsett vad vi gör, så kommer han att tvätta oss ren. Han kommer tvätta dig ren, oavsett vad du känner på insidan. Men du måste vilja. Petrus, han kämpade emot. Han ville inte att han skulle tvätta hans fötter. Han tyckte att nej, men jag är en smutsig människa. Jag kan inte bli tvättad av kungarnas konung. Men Jesus förklarade för honom att han måste tvätta oss. Och jag vill bara skicka med dig. Om du är en sann efterföljare till Jesus, om du tror på Jesus, om du vill leva med Jesus, så låt han tvätta dig ren. Var inte stolt. Även fast vi har sagt vårt ja till Jesus och tro på honom, så ska vi inte vara stolta nog och försöka exkludera bort Jesus från vårt liv. Låt Jesus få vara en Gud som tvättar oss rena när vi väl behöver det. Lärjungarna som levde med Jesus behövde bli tvättade av honom. Så låt Jesus få tvätta dig när du väl behöver det. Och jag tänker också det. Det finns säkert folk här som inte bara gör det med stolthet, som säger nej, jag behöver inte Jesus just nu. Jag känner att jag behöver inte komma till 11 mötet just nu. Det är Lukas som ska predika. Han är inte så jättebra. Det finns verkligen människor som tänker att nej, men jag behöver inte bli en del. Jag behöver inte att Jesus ska röra mig just nu. Jag mår ganska bra. Och så finns det människor som tänker att nej, men jag har alldeles för smutsiga fötter. Jag har gjort alldeles för mycket fel. Jag har tagit fel beslut efter fel beslut. Jag har dyrkat andra gudar. Jag har gjort andra saker. Jag har haft andra saker som min herre. Men jag vill verkligen skicka med det. Att det finns ingenting som är för smutsigt för att Gud ska kunna gå ner på sina knän och tvätta dig ren. Det finns ingenting. Det finns ingenting. Någon behöver ett nytt hjärta. Någon behöver framtidstro. Någon behöver kärlek. Någon behöver frid. Någon behöver hjälp med ångest och depression. Någon behöver hjälp med att bli av med beroende från droger och alkohol. Och låt då Jesus få tvätta dig ren. Låt Jesus få tvätta dig. Var inte som Petrus och säg nej, mästare, du ska inte tvätta mig. Utan låt Jesus få tvätta dig ren. Det står i Markus 4. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras. Och inget gömt som inte ska bli synligt. Jesus vet allt. Gud vet allt om oss. Han vet våra frestelser. Han vet våra inre begär. Han vet vad vi kämpar med. Han vet vad vi behöver. Därför säger jag dig. Ha ingen skam. Utan låt Gud få tvätta dig ren. Var inte stolt. Utan låt Gud få tvätta dig ren. Han vet redan vad du går igenom. Han vet redan hur det känns. Så låt Jesus få tvätta dig ren. Inget är för smutsigt som kommer göra så att han tar avstånd från dig. Och jag älskar det här som står i vers 14. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger sanningen, tjänaren är inte större än herren och budbäraren inte större än den som har sänt honom. När ni vet det, saliga är ni om ni också gör det. Och det är min punkt nummer 2. Tjänare är vad vi är. Tjänare är vad vi är. Och jag tänker om Gud själv valde att vara en tjänare för oss. Så tänk att det är vår skyldighet att vara det också. Jag tror att tjänare ibland kan ha en negativ klang i sig. Att det är någonting man ser ner på. Att det är någonting som kanske inte är det som man egentligen vill vara. Vi alla vill eftersträva någonting större. Vi alla vill ha en bättre karriär. Vi alla vill ha mer pengar. Vi alla vill ha någonting. Och tjänare kanske är lite längst ner på näringskedjan. Men tänk då, Gud som är universums skapare ändå gick ner till att vara en tjänare för oss. Så tänk att när han säger att saliga är ni som också gör det. Så tänk att vi borde röra vid vårt hjärta ännu mer. Att det enda som är viktigt i våra liv, det är det som Jesus säger. Att vi ska vara tjänare. Att vi ska tjäna andra, att vi ska välsigna andra. Det är till fruktansvärt ointressant egentligen. Hur vi kände. Tänk att Jesus under den här stunden visste att han skulle bli död på ett kors. Tänk att under den här stunden så visste Jesus att han skulle bli förrådd. Att han skulle bli förnekad. Att folk inte skulle tro på honom. Folk skulle piska honom. Ändå så valde han att vara en tjänare. Och det är en sak som jag tycker är så fruktansvärt viktigt att ha med sig. Att ha det tufft i livet. Det gör inte så att du blir fri från att vara en tjänare. Att man går igenom en svår och jobbig situation. Det gör inte det rätt för dig att gå bort från det här tjänareperspektivet. Och det kan låta lite hårt när jag ber om ursäkt. Men jag tror att oavsett vad vi går igenom så finns det alltid en del i vårt liv där vi kan vara en tjänare och välsignelse för andra människor. Han visade ett exempel, som han sa. Exempel för vad ni ska göra. Så som jag gjort mot er. Han tvättade en människas fötter som skulle förråda honom. Så jag vill bara skicka med dig den här morgonen. Att tjänare är verkligen vad vi är. Sam predikade för någon vecka sedan, eller var förra veckan, om att vi skulle vara en välsignelse för andra människor. Och det ligger verkligen någonting i det också. Att när vi är tjänare och när vi har tagit på oss att jag är Lukas Olsson, jag är pastor, jag är från Göteborg. Men jag är verkligen en tjänare av Gud. Jag tror det är det som detta stället också vill tala till oss. I Johannes 12 så står det: den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Och någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Och om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Det finns en välsignelse av att tjäna andra människor. Det är inte bara jobbigt, det är inte bara att det tar tid, det är inte bara att det tar kraft, utan att det finns någonting när vi tjänar här så kommer det eka i evigheten. Om vi verkligen förstår hur viktigt det är att vara en sann efterföljare, att tjäna andra människor, om vi verkligen har det evighetsperspektivet med oss, att det vi gör här på söndagarna när vi spelar piano eller när vi sopar golven eller vad vi nu gör, så är det att det ekar in i evigheten. Att folk kommer tacka dig i himlen på grund av att du har städat och gitterat den här kyrkan. Folk kommer tacka dig i evigheten på grund av att du skötte ljudet en söndag och de fick höra evangeliet för första gången. Folk kommer tacka dig i himlen på grund av att du serverar kaffe till dem. Tjänare och att vara välsignelse för andra människor är någonting som vi ska sträva efter. Det står att om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Och jag vill bara skicka med det. Om det är så att du längtar efter att få välsignelse från Gud. Om det är så att du längtar efter att få något genombrott. Om det är så att du längtar efter din livskamrat. Eller du längtar efter något kontrakt. Eller du längtar efter att ha råd med den här bostaden. Så kan det vara så att om du börjar tjäna mig. Så ska Fadern ära honom. Jag vill bara skicka med det. Jag märker att när jag har det som tuffast. När jag har det som svårast. Då brukar jag dra mig närmare honom. Och då brukar han alltid föra mig till en plats där jag mår bra. Och om jag tolkar detta bibelstället rätt. Så är man inte en sann efterföljare till Jesus om man inte tjänar andra människor. Sann efterföljelse tror jag blir man när man tjänar andra människor. Och man leder folk till Jesus. Att tjäna också ett tecken på ödmjukhet. Ett ödmjukt hjärta där man sätter någon annan före sig själv. Och tänk vad fint det är om alla vi i Sverige skulle göra så. Jag tror inte vi hade haft så mycket gängkriminalitet eller problem med andra saker. Om det var så att alla i Sverige valde att sätta någon annan före sig själv. Vad Karlstad behöver, vad Karlstad Pingst behöver, det är att vi sätter andra människor framför oss själva. Jag fattar att vi alla går igenom jobbiga saker och det fattar Gud med. Jag förstår att vi inte alltid har tid och ork, jag förstår det och det förstår Gud med. Men om man har en inställning där jag, mitt och mina, min fasad, det jag har, det är inte viktigare än Gud. Så kommer han att välsigna dig. Sök honom så kommer han välsigna dig. Ödmjukhet och tjäna är rätt strävan i livet. Och även så du borde leva ditt liv om du vill bli en efterföljare av till Jesus. En annan sak som jag tänkte på i den här texten är med Jesus så är allt enklare. Med Jesus så är allt enklare. Det står i Johannes 16. Jag säger sanningen. Ni kommer att gråta och jämra er. Men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja. Men er sorg ska vändas till glädje. Och när en kvinna ska föda har hon det svårt. För hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta i glädje från er. När Jesus ser på oss så vänds sorg till glädje. När Jesus ser på, i ditt liv och se till dig, så vänder han förtvivlan till glädje. Jag tror verkligen att om vi vänder oss mot Jesus, om Jesus, om vi har en relation med Jesus, om vi tittar på Jesus och längtar efter Jesus, så kommer han vända saker till det bättre. Vi kan ha det svårt, men när vi ser Jesus så blir allting enklare. Och när Gud ser på oss så får vi glädje som ingen kan ta ifrån oss, som det stod. Låt detta vara en tid och Gud ser på dig och ditt liv. Och låt Jesus vara en del av hela ditt liv. Låt honom vara en del av ditt liv för då blir det enklare. Han vänder sorg till glädje. I Johannes 16 står det. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Jag tror verkligen att det människor längtar efter i Sverige, det är frid. Frid och hopp. Och allt det får vi av Jesus. Allt det får vi av Jesus. Folk har försökt i flera år nu hitta det i materiella grejer. För att hitta, leta och försöka få det i pengar eller få det i status. En del kanske till och med längtar efter det liksom i en partner. Att när jag väl får en partner då kommer jag bli glad igen. Men jag tror att när man vänder sig mot Jesus. När man har det, en relation med Jesus. Då får man det som alla människor längtar efter. Det är sann frihet. Och jag vill verkligen skicka med det. Han har övervunnit världen. Alla våra världsliga bekymmer, alla våra världsliga tankar, alla våra världsliga liksom, inre längtan efter. Det har Jesus övervunnit. För att han vill att vi ska gå i frid med honom. Så låt detta vara en tid då du vänder dig mot Jesus. Låt han tvätta dig ren. För när vi han tvättar oss ren, då känner vi frid och hopp på vår insida. Det är jag övertygad om. I världen så är det svårt. Det är svårt. Men lita på Gud. Vår Gud har övervunnit världen. Jacob, you can come up to play. Och en sak som jag älskar i Johannes också, det är en berättelse om äktenskapsbryterska. Och det leder mig in till min fjärde punkt, att Jesus gör så att du kan börja om. Jesus gör så att du kan börja om. Jag tror att det kan vara någon här som är alldeles nere på botten. Som tror att det är för tungt för att börja om nu. Det är för svårt nu. Men med Jesus så kan du få börja om. Och vi ska läsa en sån fantastisk berättelse som beskriver Jesus kärlek när han går ner på knän och hjälper en kvinna med att komma upp på marken. Och det är en berättelse då när det är fariséer som försöker sätta dit Jesus framför allt. De försöker sätta dit Jesus och de tar fram en kvinna och kastar fram en framför Jesus fötter och säger att den här kvinnan har syndat, den här kvinnan håller inte Mose lag. Vad ska vi nu göra med henne? Och det står Johannes 8 så här. När det fortsatte fråga honom, resa han sig och sade, den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån. En efter en. Den äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa det till henne. Kvinna, vad är det? Har ingen dömt dig? Hon sa det. Nej, herre. Då sa det Jesus. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Det kan vara så att du är här som är verkligen så nere på botten. Att hela världen till och med kan kännas som dömer dig. Att hela världen, hela din omgivning, din familj eller vad det nu kan vara. Jag känner som att det är fariséer runt omkring dig som dömer dig. Och jag vill bara säga det till dig. Att Jesus dömer inte dig. Jesus dömer inte över det du har gått igenom. Utan Jesus är där nere på marken och försöker hjälpa dig upp. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll hur snett det har gått. Det spelar ingen roll hur långt bort du har vandrat för Jesus. Han vill hjälpa dig upp. Han vill tvätta dig ren. Han vill sätta dig på en plats där du känner frid, där du känner hopp, där du känner tro. Och jag vill bara skicka med dig att om det är så att du tänker så här, ah, men jag... Det spelar ingen roll. Om han förlåter mig så kommer jag ändå bara synda mer. Och det Jesus säger, han säger ju så här till henne. Gå och synda inte mer. Men han känner ju människor. Han vet ju människor. Han vet om att vi kommer synda. Men det som är så viktigt att när vi syndar så är det så att ändå på grund av att det kommer ske. Vi kommer ju gå fel. Låt då varje gång vi gör något som inte är så bra. Springa mot Jesus. Låt inte synden dra dig bort från Gud. Utan låt det få bli en konsekvens att du bara vill vara närmare honom. Jag vill verkligen skicka med dig att Jesus kommer aldrig döma dig. Jesus kommer alltid finnas där för dig. Med Jesus hjälp denna morgonen så kan du få dina synder förlåtna. Och du kan få börja om den här morgonen. Och med Jesus hjälp så kan han tvätta dig ren så att du får börja om. Och idag är stunden då Jesus vill tjäna dig. Så låt han få göra det. Det kan vara så att min mamma hon har gått igenom vissa saker vet jag under uppväxten. så här traumatiska upplevelser som Gud helade henne längre fram i livet. Och det kan vara så att det var flera år sedan det hände någonting traumatiskt i ditt liv. Det kan vara så att det var flera år sedan någon svek dig eller vad det nu kan vara. Men han kan få hela ditt hjärta den här morgonen. Oavsett hur långt bort det har varit. Oavsett, du kanske till och med har förträngt det så mycket. Men Gud kanske påminner dig just nu i den här stunden om detta. Jag vill verkligen skicka med dig. Jag tror att det är en morgon då Gud ska sätta någon fri. Så jag vill bara skicka med dig. Låtsasteamet kan komma upp. Jag brukar alltid göra det varje gång jag predikar och varje gång vi har gudstjänst, så brukar vi alltid bjuda fram de som vi tar emot Jesus. Eller vi kommer inte bjuda fram. Men om det är så att du tar emot Jesus, så får du jättegärna räcka din hand i ett liksom statement att här är jag och jag vill följa Jesus. Så vi brukar alltid göra så att vi brukar böja våra huvud i respekt för den du sitter bredvid. Så om det är så att du här denna morgonen vill börja om det är så att du den här morgonen vill ta emot Jesus för första gången, så kan du förräcka din hand. I står i Romarbrevet 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom för de döda, så ska du bli frälst. Så när jag räknar till 3 så kan du förräcka din hand. 1. Jesus älskar dig. 2. Han dog för dig. 3. Räck din hand om du vill ta emot Jesus. Gud välsigna dig. Fantastiskt. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Underbart. Gud välsigna dig. Halleluja. Ni kan ta ner er händer. Så ber jag en bön och hela kyrkan kan bli med oss. Så jag börjar: tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar upp mitt hjärta och ta emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från mig idag är jag din och du är min. I Jesu namn. Amen.